Du lyssnar på Ett fall på Capri, del 1 i serien Mord under solen av Anders och Annette de Lamotte, uppläst av mig, Gunilla Leining. Midsommardagen. Det sägs att ängeln Lucifer en gång stal med sig en bit av paradiset. Den fräcke tjuven blev påkommen och under sin flykt tappade han den stulna biten rakt ner i Neapelbukten och paradisön Capri var född. En skimrande smaragd mitt i det azurblåa vattnet. Som straff kastades Lucifer och hans anhängare handgripligen ut ur himlen och vid de fallna änglarnas nedslagsplats på jorden bildades vulkanen Vesuvius. En tyst, hotfull silhuett inom synhåll från Capri som påminner om att paradis och helvete aldrig är särskilt långt borta från varandra. Carabinieri-konstapel Antonio Di Mare hade hört legenden många gånger. Den tillsammans med andra fantasifulla sagor om hur Capri egentligen blivit till hade berättats av både hans far och morföräldrar. Öns historia var full av myter om sirener, antika gudar, sjömonster och helgon. Kanske för att vetenskap och geologiska nycker inte räckte för att förklara dess uppkomst. Utan det krävdes någon typ av gudomlig handling som stod i paritet med Capris skönhet. Just denna eftermiddag däremot hade Di Mare annat att tänka på än sagor och legender. Trots att hans namn bokstavligen betydde från havet och att hans familj varit öbor i många generationer hade Di Mare anlag för sjösjuka. Ett pinsamt lyte han hittills lyckats dölja för sina poliskollegor. Han visste att de äldre kollegorna skoningslöst letade efter tillfällen att retas med gröngörlingarna och han ville under inga omständigheter ge dem tillfälle att förse honom med ett idiotiskt smeknamn som riskerade att följa honom genom hela hans karriär. Därför bar Di Mare alltid med sig några åksjuke tuggummin i uniformsfickan och försökte undvika att ge sig ut i den patrullbåt som stationen hade till sitt förfogande. Fast idag hade han dessvärre inte något val. En kapten på en turistbåt hade rapporterat att en av passagerarna sett något falla ut för klipporna vid öns östra sida. Troligen rörde det sig bara om ett klädesplagg som någon besökare glömt uppe bland Villa Jovis ruiner och som åskvädret som nyss dragit över Monte Tiberio svept ut för den branta bergväggen. I vanliga fall åkte de inte ut för en sån petitess. Men båtkaptenen hade låtit oroad och eftersom han var svåger till deras stationschef blev Di Mare och hans sergeant tvungna att borda patrullbåten. Det var andra halvan av juni. Turistsäsongen pågick för fullt och i Marina Grande, som trots sitt storslagna namn var en ganska liten hamn, sjöde av aktivitet. Färjorna från Neapel, Amalfi, Ischia och Sorrento trängdes med mindre turist- och fiskebåtar och på pirarna flockades horder av besökare i solhattar och med strandväskor. Med undantag för det kortvariga åskvädret för en stund sedan var dagen vacker. Sen eftermiddag solen strålade och gav Neapelbukten nästan samma djupblå färg som den höga himlen. Här och där brutet av vita streck från båtarnas kölvatten. Sefanten, en korpulent man dubbelt så gammal som Di Mare och med en imponerande mustasch, hummade glatt. Så fort han styrt ut patrullbåten ur marinan drog han på gasen. Di Mare idisslade sitt tuggummi och fäste blicken på fastlandet. Ett knep han lärt sig redan som liten. Han letade upp Punta Campanella längst ut på Sorrento-halvöns fastland. Bortom den, närmare Neapel, syntes Vesuvius silhuett med den insjunkna kratertoppen varifrån ett svagt rökmoln steg mot himlen. Knepet fungerade, åtminstone till en början. Men då de vände fastlandet ryggen och lämnade Neapelbukten för att runda Lo Capo blev det krabbsjö. Ciao Gennarino, hojtade sergeanten glatt och höjde handen åt bronsstatyn av en vinkel.